Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Lektorn i Nya Testamentet, Daniel Johansson, ger en kort introduktion till kommande söndags evangelietext. Mer information om församlingsfakulteten finns på vår hemsida www.ffg.se. Du finner oss också i vår andra podd, FFG-podden, på vår YouTube-kanal. Sök på församlingsfakulteten och på vår Facebook-sida. Nu Daniel Johansson, god lyssning.
Första årgångens evangelium för söndagen efter 13:e dagen hämtar vi Matteus 3:13-17. Det handlar om Jesu dop. Avsnittet inleds med en historisk presens, totte paraginetai ho Jesus. Som jag nämnde i genomgången till söndagen efter jul till Matteus 2:13-23 så är historisk presens ovanlig hos Matteus. Den sticker ut och markerar att Jesus verkligen kom till Johannes vid Jordan. Lägg också märke till att namnet Jesus dyker upp igen för första gången sedan i vers 1 av kapitel 2. To baptis senai, infinitiv med artikel, uttrycker syfte för att döpas. Verbet diekolien i vers 14 är ett lysande exempel på den konativa användningen av imperfekt, det vill säga att imperfekt används för att uttrycka att någon försöker eller vill något. Johannes hindrade ju inte Jesus, det framgår av sammanhanget. Han försökte eller ville hindra honom. Lägg sedan också märke till användningen av både ego och sy i Johannes fråga. Båda är överflödiga. Med de båda pronomerna uttrycks Johannes chockartade reaktion. Jag har behov av att döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svar i vers 15 inleds affes arti. Låt det ske nu. Bibel 2000 översätter inte adverbet arti. Men som vi strax ska se så fyller det faktiskt en viktig funktion för förståelsen av helheten. Vi går till nästa sats i vers 15. Prepon estin hemin plerosai passan dikaiosynen. Det är en god illustration av infinitivet, av att infinitivet är verbets substantiviska funktion. Infinitiven plerosai fungerar nämligen som subjekt till verbet vara i den här satsen. Att uppfylla är och så vidare. Prepon är ett particip i neutrum nominativ singularis av verbet prepo. Det är passande. Ordagrant står alltså att uppfylla all rättfärdighet är passande för oss. Observera också att det inte står för mig utan för oss. I vers 16 översätter varken Bibel 2000 eller Folkbibeln pronomenet auto. Det står visserligen inom klamrar, vilket indikerar att utgivarna bara med viss tveksamhet inkluderat läsarten. Men med tanke på att Sinaiticus och Vaticanus, som båda här saknar auto, har en tendens att tappa småord i hela Matteus 3, så finns det nog ändå starka skäl för att inkludera pronomenet. Vi bör alltså översätta och se himlen öppnades för honom. I nästa sats, kai eiden to pneumatotheo katabainon hosei peristeran kai erchomenon ep auton. Här måste de två participen katabainon och erchomenon ha adjektivisk funktion, det vill säga de beskriver Guds ande trots att de saknar artikel. Regeln är ju den att om huvudordet har bestämd artikel så måste också participet ha det när participet fungerar som ett adjektiv. Saknas den bestämda artikeln framför participen så är användningen adverbiell i normalfallet. Men eftersom de här participen står i neutrum akkusativ singularis, så måste det vara frågan om en adjektivisk bestämning av topnevma, som ju står i neutrum akkusativ singularis. Så går vi fram till vers 17, den sista versen. Den första satsen där, kai idofone ek ton oranon legosa, och se en röst från himmelen sägande. Ja, den satsen underförstår verbet vara. Till sist den allra sista satsen, en ho evdokesa. Det är lite märkligt att verbet evdokesa står i aorist. Översätter vi det rakt av så får vi: i honom hade jag mitt välbehag eller min glädje. Men av sammanhanget att döma så vilar fortfarande faderns välbehag på sonen. Det bör väl därför översättas som om den vore en grekisk perfekt, i vilken jag har välbehag. En möjlig förklaring är att det här är frågan om en så kallad tidlös aorist, motsvarigheten till hebreiskans perfekt, som ofta fungerar som en presens. Bibel 2000 för övrigt verkar ta evdokeo i betydelsen godkänna, vilket i sin tur då skulle leda till utvald, som man har översatt det med. Avsnittet om Jesu dop utgör avslutningen på det Matteus berättar om Johannes döparens förkunnar- och döparverksamhet. Direkt efter sen så följer berättelsen om Jesus frestas i öknen. Vad gäller strukturen så kan man förstå vers 13-16a, alltså inte hela texten utan 13-16a, som en kiasm. Den här kiasmen har jag illustrerat i pdf-en till den här podden på vår hemsida. Innehållsmässigt kan man dela läsningen i tre delar. Först har vi en inledning som beskriver hur Jesus kommer till Jordan för att döpas i vers 13. Och sen har vi en dialog mellan Johannes och Jesus. Johannes har invändningar men övertygas av Jesus i verserna 14-15. Och så den tredje delen efter dopet, himlen öppnas, anden visar sig och en röst hörs att Jesus är Guds son, verserna 16-17. Berättelserna om Jesu dop i synoptikerna är i stort sett identiska, men på en punkt skiljer sig Matteus från de andra två. Och det är det som är centrum i kiasmen, dialogen mellan Johannes och Jesus. Johannes invändning och Jesu argument för att han ska döpas. Eftersom man övriga årgångar kan predika över händelserna som sker efter Jesu dop, så koncentrerar jag mig här på innebörden i dialogen. För att förstå denna så måste man ha med sig två olika linjer ifrån det föregående i evangeliet. Den ena går tillbaka till innebörden i namnet Jesus i 1:21. Han ska frälsa sitt folk från deras synder. Det är i ögonfallande hur sparsam Matteus är med namnet Jesus fram tills han kommer till Jordan. Bortsett från inledningen i 2:1 till berättelsen om stjärnskådan och flykten till Egypten, så nämns namnet överhuvudtaget inte förrän nu, efter namngivningen i 1:21. I kapitel 2 så talas det hela tiden om barnet. I anslutning till detta så lägger vi märke till kopplingen mellan namnets uttydning i 1:25 och det som står i vers 5 och 6 i kapitel 3. Står att folket kommer ut till Johannes och döps under det att de bekänner sina synder. Den andra linjen finns Johannes förkunnelse om den kommande. Han ska vara starkare än Johannes. Johannes är inte ens värd att vara slav åt honom, för det är innebörden i att knyta upp sandalerna som nämns i vers 11. Jesus är vidare den eskatologiska domaren som kommer att döpa i ande och eld och skilja onda från goda. Det är mot den här andra linjen man måste förstå Johannes invändning. Man kan säga att den är tvåfaldig. Det första har med den kommandes person att göra. Johannes är ovärdig att vara slav till Jesus. Och om han är det, hur mycket mindre ska han då kunna döpa honom? Det andra har med den kommandes förväntande verk att göra. Johannes väntade på och förkunnade den kommande som en domare. Om vi pausar här lite så måste vi fråga oss, vilken slags Guds son är Jesus egentligen om man tar emot dopet av en som är ringare än honom? Och och man accepterar samma dop som folket. Man måste säga att Johannes invändning är på allt sätt rimlig. Jesus svar innehåller två viktiga komponenter. Den första är det lilla ordet nu. Tillåt detta nu. Johannes förväntade en eskatologisk domare. Och Johannes förväntar man inte fel, men det fanns ett nu innan. Jesus kommer senare i evangeliet många gånger inskärpa att han ska återkomma som världsdomaren. Men det finns ett nu som är kopplat till den första linjen ovan. I nuet finns en förberedelse för Jesu kommande eskatologiska verk. Matteus citerar genomgående skriften med att säga att ett visst skriftställe uppfylls. Här används detta begrepp att uppfylla om att all rättfärdighet ska uppfyllas genom att Jesus döps. Det måste vara frågan om en uppfyllelse av skriften, eller kanske rättare den gudomliga planen som finns i skriften. Vad menas egentligen då med all rättfärdighet? I pdf:en så listar jag 6 olika förslag. Men här lyfter vi fram en linje. Ser vi tillbaka till 1:21 om Jesus som frälsaren, så ligger det nära till hands att det är frågan om Guds rättfärdighet i meningen hans frälsande gärningar, som det talas ganska flitigt om i Saltaren och inte minst i Jesaja 51, vers 5-8. Lägg här märke till att Jesus inte talar om att han själv ska uppfylla all rättfärdighet, utan att det är han och Johannes. Det kan alltså inte vara frågan om Jesu eget uppfyllande av lagen i syndares ställe. De gör det tillsammans genom att Johannes låter döpa Jesus. Genom att Johannes döper Jesus så ställer han in honom tillsammans med syndarna i Jordans vatten, och han tar syndarnas plats. Enligt Matteus 20:28, som gör en anspelning på Jesaja 53, så ska han betala lösepengen i mångas ställe. Och i uppfyllelsen av Jesaja 53, som kommer att omnämnas i Matteus 8:17, det vill säga med Jesaja 53, vers 4. Den omnämns i 8:17. Där sägs att Jesus tog vår svaghet och våra sjukdomar på sig genom att bota folk. Det är alltså ett återkommande tema att Jesus går in i det mångas ställe. Det är alltså passande att Jesus bokstavligen ställer sig i vattnet i det många ställe. För det är så han ska frälsa sitt folk från deras synder innan han återkommer för den eskatologiska domen. Notera hur Johannes trots sin starka invändning omedelbart lyder Jesu ord. Jesus är redan här en som talar med auktoritet. Går vi sedan till 16:17. Så finns här då ett antal allusioner eller anspelningar på Gamla testamentet och på tjänaresångerna i Jesaja. Jag har listat de här i pdf:en. Det vi här till sist bara ska notera är en ofta förbisedd anspelning på Gamla testamentet i orden "Denne min älskade son", nämligen i Jeremia 31:20. Där talar nämligen Israels Gud om sin kärlek till Efraim, och han kallar honom "min älskade son". Matteus har redan citerat ifrån Jeremia 31 i kapitel 2, så det är fullt möjligt att det här är den primära bakgrunden till vad fadern säger i vers 17. I så fall är det i första hand Jesus som Guds son i meningen den som representerar hela Israel som ligger i förgrunden när titeln Guds son används här. Det här passar väl till Jesu argument för att han ska döpas. Det innebär i så fall att vi i kapitel 2 har Jesus som representant för Israels folk när han kallas ut ur Egypten, det är i Matteus 2:15. Här som representant för folket när han döps, och sedan i kapitel 4 så representerar han det folk som frestas i öknen, men som hela tiden lever av Guds ord och ståndaktigt står emot frestelsen. Som Guds son är Jesus Emanuel, Gud med oss. Han är Guds son som är ett med fadern, men också Guds son i meningen Guds folk. I honom har Gud sin glädje.